Toto Balotto är fortsatt sponsrade av våra vänner på K-Rauta.
Nu har jag varit och besökt dem, Gusten. Det har varit förvaringsveckor, 20% på mycket av förvaringen. Så jag var ute i Södertälje, Moraberg, och träffade en jävligt duktig projektplanerare som hjälpte mig med förvaringen. Det är det som är så bra med K-Rauta, Gusten.
Kände du att det finns någon som kan det här bättre än vad jag kan?
Ja, definitivt. Alltså, man står ju ofta där och så kollar man på alla prylar som ligger överallt, så tänker man förvaring. Man tänker någon plastbox eller någonting. Så går man in på K-Rauta och då får man varm och hjärtlig och professionell hjälp.
Vi vill också påminna om att de här förvaringsveckorna snart är över, så att passa på nu och utnyttja rabatten på 20% när det nu är dags för att göra sommar till höst och göra lite mer lättsamma outfits till tyngre höst- och vinterditon.
Ja, nej men exakt. Alltså, alla har väl något slags projekt hela tiden pågående i sin bostad. Och då är faktiskt K-Rauta otroligt bra. Man kan gå in där och få hjälp med precis allt. Så projektplaneringarna slår vi ett starkt och hårt slag för.
Men det är ju inte bara förvaringar som K-Rauta är topp på, utan gå in på krauta.se, K-Rauta med ett bindestreck mellan K och Rauta, så kan ni hitta precis allt möjligt ni kan tänkas behöva hjälp med vad gäller ert hem eller era kommande byggprojekt.
Så är det.
Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos!
Hjärtligt välkomna ska det vara till Toto Balotto. Det är måndag den 7 september och vi är mitt i årets första landslagsperiod. Det är ju ett otroligt rörigt fotbollsår, inte minst då för landslagen som alltså har fått EM uppskjutet ett år. Det ska ändå tryckas in en Nations League här nu under hösten innan det är playoff, och så börjar då VM-kvalet nästa år innan EM ska spelas. Det var ju väldigt många som nog slog fast att ja, men Nations League är väl det som ryker först när vi nu ska få ihop ligaspel och komprimerat schema och så vidare, om man nu ska genomföra EM redan i juni 2021. Men det dunkas på och det har varit speciella landslagssamlingar, inte minst landskamper också. Många liksom spelare som inte har spelat fotboll på väldigt länge. Vissa spelare som inte ens är där för att de har spelat fotboll hela sommaren. Och landslag som, jag vet inte, jag får nästan känslan av att så här, vi tar vad vi har.
Ja.
Och så
gör vi det bästa av
situationen. Så gör vi det bästa av det här.
Ja. Ja, men det har verkligen känts. Du nämnde spelare som har spelat fotboll hela sommaren. Framförallt långt in på det här Nations League- eller landslagsuppehållet, vad man ska kalla det för.
Noterade du att alla Bayern München-spelare var borta från Tyskland, utom Süle?
Ja, det var dit jag skulle komma. Det var så jävla kul att Süle, han kör min sampo ändå.
Han vet ju, alla A-kamper som går att stoppa i ryggsäcken, ja, ja, är bara stoppa i ryggsäcken.
Alltså, ligg bra till hos Jogi Löw bara. Dit och gör gnugget så kommer jag ligga bra till. Det är helt rätt av honom. Det hedrar honom, Gustav.
Ingen har förstås heller missat att Sverige torskade mot världsmästarna Frankrike i lördag. Kylian Mbappé-matchens enda målskytt. Griezmann hade kunnat putsa de där siffrorna till 2-0. Men det hade väl varit lite missvisande. Sverige, ja, stod upp bra.
Det tycker jag definitivt. Janne sa ju efter matchen, så som en coach ska göra tycker jag också, att man hade förtjänat betydligt mer. Kanske till och med att vinna. Men faktum är att Frankrike skapade inte speciellt många farliga chanser. Du brukar ju prata om expected goals med vår gode vän Fantomen. Och där ledde ju Sverige, jag vet inte vad det blev i slutändan. Jag kollar inte sån statistik normalt sett, men det säger väl en del om den här matchen. Jag tycker Sverige gör en riktigt bra andra halvlek. Sen såklart påverkad av att Frankrike tar ledningen med 1-0 precis innan halvlek. Frankrike backar hem lite, men där är Sverige bra. Saknas lite spets kan jag tycka i anfallet. Alltså någon som gör det där lilla oväntade. Så, men i övrigt så är det ett Sverige som återigen, ska jag säga, står upp otroligt bra. Dels mot Frankrike, eftersom vi har mött dem nu under Jan Andersson. Du kommer ihåg egentligen, kan man kalla det för Jan Anderssons stora genombrott. När han tillträdde, bjöd hela journalistkorven på Sa jag korven?
Journalistkorven.
Journalistkåren på korv, det var det jag skulle säga. Korv. Hur säger man nere i Halmstad?
Korv.
Korv. Korv. Och
bagerier.
Ja, va?
Han säger alltid det. Ja. Om någonting han tycker är bra. Ja. Det är bra grejer.
Ja, exakt. Nej, men, och där och då så var det ju ett landslag som man sågs bygga för framtiden. Lite som i Jogi Lööfs landslag. När han pratade om att men, vi ska inte vinna nu, vi ska vinna sen. Och så vann man direkt istället. Man gjorde avtryck liksom, internationellt och i landslagsfotbollen direkt. Med det svenska landslaget var det så här, ja, ingen Zlatan, stora spelare slutar. Det här blir några tuffa år, det blir inga mästerskap.
Framförallt så var det ju en knallhård VM-kvalgrupp.
Med Holland och med Frankrike som givetvis skulle gå vidare. Men vi skakade Frankrike, vi förlorade men vi skakade dem nere i Paris. Mm. Och det tycker jag någonstans blev startskottet för hela. Liksom, man slutade tänka liksom på vad som ska bli om 3-4 år. Att det är bra att vi har en generationsväxling. Istället så såg man en potential i det landslaget i Janne. Och det blev till slut en kvartsfinal i VM. Så att, ja. Och han fortsätter. Och han har tagit oss till EM. Och han gör en riktigt bra match mot Frankrike.
Mm. Ponne stärker väl sina aktier å det grövsta att starta bredvid Lindelöf i Europamästerskapet nästa år.
Det tyckte jag, de aktierna tycker jag han stärkte redan i VM i den första matchen mot Sydkorea där han var riktigt bra. Sen går ju granen in och liksom tar vid, gör ett jättebra mästerskap, får ju sätta den där straffen som på något sätt blir symbolisk också i gruppspelet. Men det är liksom hans tid är förbi, för Ponne är ju bara, håll i dig Gusten, 29 och ingenting annat. Han är 91, vi har varit inne på att han varit 90.
Nej, du.
Han har ju hur jävla många bra år som helst i det svenska landslaget kvar.
Vi ska givetvis komma till Kulusevski Gate alldeles strax, men innan dess så finns det ju några så här grejer att bara checka av. Det var ju typiskt för Robin Olsen att stå för en sån groda när då Kalle Johan Jonsson har gjort sin monstermatch mot Manchester United och ja, men, lagt sig i vänsterfil och gasat förbi alla andra målvakter som har varit med i diskussionen, är min känsla. Pratade ju dessutom kanske inte på något liksom, jättetydligt sätt att nu ställer jag krav här att jag ska spela, men han säger det är klart att man vill spela, alltså, det är klart att jag är här för att spela. Så att jag vet inte, kan Robin Olsen hamna snett ännu en halv säsong klubbadressmässigt? Han har ju haft ett rörigt 1,5 år bakom sig, så kommer det i alla fall höjas frågetecken till nästa och nästnästa samling på målvaktsposten också, tror jag.
Ja, nej men framförallt så är det ju frågetecken som kommer ställas av de svenska fotbollssupporterna och självklart också av journalisterna. Så att det blir en fundamental höst för honom, eller kanske framförallt fundamental vecka här nu fram till att deadline day kommer.
Ja, och inte minst då redan imorgon när Portugal kommer på besök och Cristiano Ronaldo jagar 100:e målet.
Om man nu ska spela och sådär, alltså det återstår väl att säga. Ja, jag vet inte om jag ska vara helt ärlig, men vi kan väl komma till den matchen, men det blir ju en intressant match av många anledningar. Inte minst då när startelvan kommer en timme innan match. Då brukar Janne Andersson göra ett Instagram-inlägg på Sweden Men's Team, eller vad de heter på Instagram, där han då outar startelvan.
Men Sweden Men's National Team.
Alltså så är det.
SWEMNT.
Ja, exakt. Det ska sägas dock att Aftonbladet, de avslöjade ju elvan dagen innan, och det lär väl bli så kanske redan idag också, Expressen eller Aftonbladet.
Vet du vad Janne känner då? När bladet skickar ut elvan dagen innan. Det är inte bra grejer.
Nej, det är inte det.
Det är inte bra.
Det finns någon jävla kran kring landslaget just till Aftonbladet. Mm. Med tanke på vad som hände senaste gången vi hade ett gate. Mm. Det vill säga Nilsson Lindelöf Gudetti gate.
Ja, det var ju ändå Fotbollskanalen. Det var ju Lund och Fotbollskanalen.
Var det det?
Det var bladet som var Emil Forsberg gate med att han hade dragit och Hassan och Vad är det Emil Forsbergs fru heter? Hon heter ju...
Hon heter Sanja.
Ganja!
Nu är du bara suger på det annat, Gustav.
I got to have Gaia.
Kaja är ju det.
Ja, men Ganja också.
Redemption Songs och Kaja. Det är ju Bob Marleys två bästa låtar.
Kaja är fin. Kan vi avsluta dagens avsnitt med... men vad fan är det hon heter? Sasha. Hon heter... Det är ju sheriffen.
Ja! Han kallar ju henne för sheriffen.
Sanja.
Alltså, vi är så nära.
Ja.
Ska vara kvar det här, Kim? Nu har det står att se.
Vad fan är det hon heter?
Changa heter hon.
Att hon och Hassan Sättinkaj då ska ha lämnat läktaren och att Emil Forsberg lämnade samlingen i frustration över att ha blivit utbytt. Då blåste det upp till storm, inte minst. Det var en rörig samling.
Det var rörig samling och sen så var det rörigt igen då kring Lindelöf och Guidetti. Uppgifterna den gången var ju att Lindelöf inte skulle ha varit med i samlingen på grund av att John Guidetti inte var uttagen. Nu kom ju John Guidetti med, så nu var väl Lindelöf glad då, om man får tro på de uppgifterna.
Ja. Nej, men jag tänkte på
skämt åsido.
Vi pratade om det när Anne Lavdic var här för någon vecka sedan, när truppen presenterades. Att, ja, men det stora utropstecknet är ju såklart att John Guidetti inte är med i en trupp. Med 9 månader till att EM-truppen ska tas ut. Han sitter, precis som Robin Olsen och några andra, i en riktigt prekär sits klubbmässigt. Och han har inte spelat jättemycket fotboll senaste året, 1,5. Och när han väl spelade mycket fotboll i våras i Hannover i Schweiz, så visst, han var inblandad i något mål. Det har det skojats friskt om.
Han gjorde på några också, assade lite.
Ja, men du förstår, det var ju inte liksom så här... Det var inte 4 månader uppvisning.
Nej.
Det kan man inte säga. Och när han då inte tas ut i den här truppen, så tog i alla fall jag det som att, nej, men då tror jag att Janne inte tänker att Guidetti kommer vara en del av EM-truppen. Sen är det klart att det är mycket fotboll som ska spelas till maj, och det är jättemycket som kan hända. Men hade John Guidetti varit en del av Jannes EM-truppstanke i september, så är det klart att han är med i landslaget i september. Kom han in ändå, fick hoppa in här och fick speltid. Och jag kan tänka mig att han får mer speltid imorgon också. Han har många liv, John Guidetti, i landslaget.
Ja, det har han. Men han får ju en chans. Det är ingen superchans, och det är inte så att han på något sätt gör det dåligt, men han drar en halv volley över. Alltså, hade den suttit ribba in, då hade vi nog snackat om John Guidetti i den där 2021-truppen.
Startelva.
Ja, men du vet, han får ändå på en träff. Han får en ganska ren träff, och sen så går den ett par meter, 1,5 meter över, eller 1 meter kanske. Mm. Men du vet, det är ett hårt skott. Uff, ribba in på den. Wow. Då hade folket ställt sig bakom John Guidetti ännu mer. Nu står ju folket till stora delar, tror du eller ej, Gusten, bakom JG.
Ja, det är väl en, det är väl en,
lever.
Det är väl en vattendelare ändå.
Alltså så här, hos de som verkligen följer landslaget riktigt nära och fotbollen riktigt nära och har mycket åsikter. Men jag skulle säga, ute i stugorna, där vill man ha med sin John Guidetti. Du vet, hur kött det är, men lever starkt alltså. Alltså, danskarna kan gå hem, Gustav.
Jag tror ut i stugorna, om vi demografiskt ska bryta ner det uttrycket, så tror jag att, alltså, i mitt huvud, i stugorna, där sitter 60-talisterna. Och 60-talisterna är inte unisont supportrar av John Guidetti.
Ska du säga att de är det? Alltså, det är ett typiskt tydligt 60-talistdrag att vara supporter till John Guidetti. Lovar det!
Nej, då har vi så olika syn på 60-talisternas inställning till John Guidetti. Men det
du
kan
menar
väl
på
ha.
60-talisterna, de sitter i Marcus Berg-båten. Jobbar hårt. Du vet, köper Janne snack om att han jobbar hårt.
Jag tror att 60-talisterna unisont älskar Isak. Alla andra kan gå hem. För att
inte så säker. Jag är inte så säker.
Nej, det känns jättesvårt. Vi brukar vara synkade i såna här frågor, men jag tror att många 60-talister ute i stugorna har gett upp på Guidetti.
Jag älskar när det kommer in 60-talister som är undantag, som bekräftar reglerna. Mm. Så, nej, jag tycker min sann så här. Visst. Du undantar gubben.
Men hörni, John Guidetti och Robin Olsen och det ena med det tredje i all ära. Det här blev ju en match och ett efterspel som kom att handla om en sak, nämligen Dejan Kulusevskis vara eller icke vara i startelvan. Kulusevski säger själv efter matchen i en intervju att han blev, citat, chockad när han fick elvan och då insåg att han skulle sitta på bänken. Du och jag, för att vara synkade, vi fattar ju att när Dejan Kulusevski, 20 bast från Västerort, säger att han blev chockad av någonting, så betyder inte det så mycket. Nej. Jag trodde ändå att jag skulle starta, men okej, jag sitter på bänken. Mm. Inga problem.
Jag blev lite förvånad.
Ja, jag blev lite förvånad. Jag trodde att jag skulle starta. Ja.
Det är exakt vad han menar, men det fattar ju inte 60-talisterna.
Jag blev chockad.
Det fattar ju definitivt inte 60-talisterna.
Och att han tänker så och känner så är ju en sak. Vad han sen gör med det är ju det enda som spelar roll. Det är ju det väsentliga. Om man sitter förberedd och helt med på noterna vad som gäller när man är avbytare i en match och sitter där redo att hoppa in och man, så att säga, man gnäller inte, man gör sitt jobb och så tänker man, jag får väl ta chansen nästa gång jag får den, om jag får starta nästa match. Det är ju det han gör. Mm. Men då måste man ju kunna, då måste man också kunna säga innan, jag blev faktiskt lite förvånad, för det var det han sa. Ja. Men han valde att liksom så här uttrycka sig med ordet av en 20-åring. Ja. Jag är chockad.
Från Västerort. Men det ska också sägas att det är ett citat som är uttryckt ur liksom fler svar på frågor. Mm. Där han är betydligt mer ödmjuk i situationen. Och det är exakt samma intervju. Det är inte så att han gör en pudel senare och blir ödmjuk. Kaxig intervju. Se hela den intervjun. Kolla på Dejan Kulusevski. Så är den fortfarande exakt samma ödmjuka Dejan som man har lärt känna i Italien. Mm. Det är en fotbollsspelare som gnuggar. Det är en fotbollsspelare som jobbar hårt defensivt. Det är en fotbollsspelare som underkastar sig kollektivet. Det är ingen diva som säger att han är chockad, som kritiserar Janne, som står och väntar på bollen högt upp till höger och vill göra två stycken överstegsfinter. Det är inte Dejan Kulusevski, men här är ju det svenska folket ute i stugorna. Ignoranta skulle man kunna säga, men man kan också säga att de är okunniga för att de inte har sett honom spela. Det här är en gedigen spelare, det är en genuint hårt arbetande spelare som spelar i ett Parma, som är lågt stående, som ställer om.
Det är en otrolig lagspelare.
Det är en otrolig lagspelare som liksom gör jobbet. Det var därför jag kan tycka så här, att det är fel att diskutera Dejan Kulusevski som ett offensivt taktiskt val snarare än Seb Larsson som bättre defensivt. Jag tycker Dejan Kulusevski är bättre defensivt än vad Sebastian Larsson är. Till exempel. Mm. Men han är ett defensivt alternativ. Det är därför han blir så perfekt i Jannes uppställning 4-4-2. För att han gör jobbet där. Men han har fortfarande fräscha ben alltid i 85 minuten och avgör för sitt Parma. Mm. Så att, jag tycker att det var ett fel beslut av Janne att inte ha med honom i startelvan, för han är så pass bra. Jag tycker inte att det ska finnas en diskussion om den högerkanten. Han har fått sin gubbe där ute till höger. Det är bara att starta honom. Se tills han kommer in. Han lär sig ingenting på bänken. Jag förstår att landslagsledningen liksom vill köra på sina säkra kort och det är en tuff match. Spelare som har varit med förut. Men det är läge att spela in Dejan redan nu. Det är inte många, du nämnde det tidigare, Gustav. Det är inte så jävla många landslagssamlingar fram till EM.
Nej.
Och varje minut i benen i ett svenskt landslag, alltså en så pass stor nyckelspelare som han kommer att bli, är viktiga för att göra ett bra EM-slutspel. Det är vad jag tycker.
Absolut. Sen så måste man ha 100% respekt för att förbundskaptenen väljer Sebastian Larsson i det här skedet. Man möter världsmästarna. Man har inte spelat en landskamp ihop på, vadå, snart 10 månader. Mm. Att man då har sin assisterande lagkapten i startelvan som är den spelare jag tror har spelat näst flest minuter under Jan Andersson och hans tid som förbundskapten. För att på något sätt kunna garantera strukturen, sätta den i första rummet. Jag tror att Janne har en jättebra bild av Dejan Kulusevski och vet vad han får där. Men det tror jag Janne har en plan för att låta Dejan visa. Mm. I den här första matchen, efter 10 månader utan landslagsspel, då tror jag att Jan Andersson vill ha Sebastian Larsson i startelvan. Punkt. Mm. Alltså, och då är det ute till höger. För jag är helt övertygad om att det är Kristoffer Olsson och Albin Ekdal som bildar vårt innermittfält nästa sommar. Mm. Och då är det så här... ja, men då får Kulusevski ta sin chans inhopp. Han kanske får starta mot Portugal, för jag tror inte att Sebastian Larsson orkar två starter på fyra dagar mot Frankrike och Portugal. Och då är det så här, vad fan, låt Janne got this. Det är ett perspektiv. Jag tycker man måste, men precis på samma sätt som du, så här, jag köper din åsikt. Jag tycker att man kan resonera så också, men det viktigaste här, det är att så här, vad fan, häng inte Dejan Kulusevski för att han var förvånad. Han trodde att han skulle starta i startelvan. Men det här är hans andra landslagssamling. Han kommer lära sig både förmodligen genom att själv vara en del av startelvan i många, många år. Men han kommer också förstå under de åren han kommer vara med i landslaget här nu att det är väldigt mycket blood in, blood out. Så är det ju. Det finns många spelare som har sin plats i landslaget och som kommer fortsätta ha den för att man har ett förtroende från förbundskaptenen. Man är så pass viktig i så många andra aspekter än vad man har för klubbadress och vad man har för dagsform. Så att jag vet inte, det blir så jävla svart och vitt när såna här grejer ska diskuteras.
Ja, det blir väldigt onyanserat.
Och då har vi inte ens kommit till då Zlatans tweet, som jag helt ärligt undrar ifall han har skrivit. Du är ju 100% övertygad.
100% han skrivit det. Det är alltid, jag är lite trött på det här att man tror att det finns något PR-maskineri och en tanke bakom allting som Zlatan gör. Nej, det finns det inte alltid. Ibland är han bara en jugge vars blod kokar. Det är inte svårare än så. Alltid ska det spekuleras i att nu vill han ha uppmärksamhet, nu är han bitter. Nej, han var bara lack över det där. Men grejen är att man måste också komma ihåg var Zlatan kommer ifrån. Hur fotbollen såg ut. I Never Forget pratade vi om Brasilien den här veckan. Och hur den brasilianska fotbollen har fått kämpa mot rasism. Den svenska fotbollen har också kämpat mot rasism, inte på samma sätt som Brasilien har gjort. Och när Zlatan kom fram så fanns det faktiskt en utbredd rasism inom fotbollen. Och det här är någonting som han alltid kommer stå för. Sen så kan man jag kan tycka att han är fel, såklart, självklart. Och att han i sin formulering kanske är lite snett på det, precis som bajsar på sig.
Då bajsar han på sig.
I intervjun med Noah Bachner. Hade ett PR-maskineri legat bakom det här, då hade det varit en annan ton och andra ord. Och det hade kanske gett Zlatan, både intervjun med Noah Bachner, om han hade fått lite hjälp, och i den här tweeten, mer cred.
Absolut. Att
så här, när jag kom fram, då var det så här, jag läser min bok, det. Men man måste ju kunna se bortom orden också, alltså, och hans sätt att uttrycka sig på. Var kommer det här ifrån? För det finns någonting djupare, mycket viktigare i det han säger.
Sen självklart, så är han klumpig, jag menar ju bara att sett till Zlatans Twitter-feed över tid så sker ju aldrig det här. Det är ju det som är anmärkningsvärt, verkligen. Men hade han skickat ut såna här åsikter, tankar, utspel på svenska lite titt som tätt, men då är det väl ingen som hade tvivlat. Jag menar bara att Zlatans sociala medier, inte minst Twitter, det har varit tuggummi, det är någon app med
Dilettan. Men det är väl just därför detta talar för att det är
Milan is my home och Lejon.
Det här är exakt samma ton, samma språk, samma sätt att uttrycka sig på som han gör alldeles själv i intervjun med Noah Bachner. Därför så är det såklart att detta är 100% han som brinner.
Det är nog mäktigt att han länkar till Aftonbladets artikel. Alltså att det inte bara är en tweet. Han har liksom gått in och kopierat URL:en.
Ja, men Zlatan, är det någonting som jag har lärt mig från folk som är nära honom och folk som har jobbat väldigt länge med Zlatan, så är det ju att han läser allt. Han har järnkoll på vad som skrivs. Förutom mina grejer. Det är bara positivt. Ja, men jag träffade Island. Inte en susning om det.
Nej.
Och jävla deppigt moment alltså.
Och det kan jag säga. Det
och jag är ju den som skriver mest bäst om Zlatan.
Det understryker bara en sak. Det är att Zlatan inte alls läser allt.
Visserligen, men jag
tror man läser inte allt om sig själv och har missat Thomas Wilbachers.
Jag tror att han bara
tunga
läser
som
blad.
Har kittlat mellan skinkorna här nu.
Efter alla bråk han har haft med bladet och så vidare, så är han en bladetläsare. Du vet det finns ju många sådana. De bara läser bladet. Sportbladet, det är väl det man läser.
Ja, jag trodde han hade bojkottat Sportbladet.
Jo men det talar ju ännu mer för att han håller koll på vad som skrivs där borta.
Ja, för er som har missat det så skickade alltså Zlatan ut igår mitt på dagen. Det är inte liksom 10 minuter efter Kulusevskis intervju och när det liksom första skotten har smält, utan det här är ju verkligen dagen efter. Man kanske har samlat sig. Det som borde ha varit ingenting blev helt plötsligt en orkan. Mm. En klass 5 från SMHI när Zlatan då skriver: vilket jävla skämt. Punkt. Ytterligare ett bevis. Punkt. Radbrytning. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll. Alltså, och så har han då länkat då till Aftonbladets artikel om att Jannes markering om Kulusevski. Där Janne såklart måste ta position att alltså, det är jag som bestämmer.
Herregud.
Han försöker vinna fotbollsmatcher. Janne är inte en rasist som tar ut spelare utifrån någon slags etnicitet. Det Zlatan försöker proklamera här och understryka och kasta ljus på är ju den strukturella rasismen som både har varit men som fortfarande är ett problem inom svensk fotboll. Men det blir...
Han går på fel person.
En sån här specifik situation är ju inte det Zlatan egentligen pratar om.
Nej.
Och i Jannes huvud till 0,0% är det det.
Ja, verkligen. I Zlatans kikarsikte så finns Jan Andersson. Det är fel person att sikta in sig på. Han borde ju snarare då sikta in sig på det du säger, den strukturella rasismen som fortfarande finns i den svenska fotbollen.
Zlatan borde ha siktat in sig på ifall Aftonbladet eller Expressen kör en jävla poll efter matchen. Skulle Kulusevski startat eller inte? Om 88% hade sagt nej, det hade ju varit det liksom, jag tror Zlatan är mer ute efter att nå till. Kolla här, 88% av alla svenskar som följer landslaget vill inte att Dejan Kulusevski ska starta. Man vill att Sebastian Larsson ska starta. Vad säger det om någonting? Ja, det säger nog inte att 88% där ute har rasistiska undertoner i hur man vill bygga ett svenskt fotbollslandslag. Men jag tror att det finns betydligt mer spår av det Zlatan vill problematisera och dra upp i ljuset än vad det finns i Janne Anderssons uttagning av Sebastian Larsson till höger på mittfältet, som han sätter en kaptensbindel runt för att han vill ha en jävla struktur i sitt landslag som har gjort det jättebra, bevisligen utan Kulusevski.
Därför tycker jag också att man kan nyansera Zlatans sätt att uttrycka sig på och att han går på Janne och se bortom det och se att det finns faktiskt något gott i det Zlatan faktiskt vill säga i det här. Han gör fel som går på Janne. Han uttrycker sig klumpigt. Det tror jag alla håller med om. Men vi har inte levt Zlatans liv. Vi har inte sett det Zlatan har gjort. Och därför tycker jag att ändå hans röst är någonting att lyssna på. Jag tycker också...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Att landslagsledningen kan se bortom det, även om de såklart måste svara på de frågorna. Därför måste man inte bara se svart eller vitt på Zlatans sätt att liksom skriva och prata kring det här.
Nej, men om vi nu inte ska ha en 100% déjà vu-upplevelse från för ett år sedan när intervjun med Noah kom.
Är det ett år sedan?
Ja, det är ett år
sedan. Fira ettårsdag snart. Det är en otrolig
intervju. Står bara i glasyr på tårtan. Bajsa på sig.
Alltså, det är helt otroligt.
Om vi nu inte ska ha en 100% déjà vu, då måste Zlatan, och det är det här jag menar, han måste ta bladet från munnen och utveckla det här resonemanget vidare.
Ja.
För det blir för pajigt och för felaktigt när det bara är bajsa på sig, inte en enda kille med invandrarbakgrund i Jannes första landslagstrupp, och sen säger han inget mer.
Nej. Och så dessutom var felaktigt.
Så låter han bara liksom alla blåser upp på att Zlatan säger mer eller mindre mellan raderna, eller fan i raderna, att Jan Andersson, vår förbundskapten, han är rasist.
Mm.
Och sen säger han inget mer om det.
Nej.
Det blir fel att inte utveckla det resonemanget. Precis som att jag tycker att det blir fel om han bara låter den här tweeten ligga.
Mm.
Och man inte får fråga några frågor om det, och han säger inget. Men om det nu är ett, jag vill inte ens säga om, strukturell rasism är ett problem inom fotbollen. Svensk fotboll är inte undantagen. Men prata om det då. Utbilda folk. Vad är det egentligen du menar? Kan folk faktiskt fatta vad det är som är de största problemen? Var kan vi börja? Alltså, ta upp de här frågorna,
ja, men till exempel,
och diskutera
många vill
dem
få
ordentligt.
Till, ja, men att Svenska fotbollsförbundet har tag i det här,
ja,
och gör ett gediget arbete kring det. Vilket inte görs idag. Det gör saker, absolut. Men man kan göra betydligt mycket mer också.
Men att bara skicka ut att Janne Andersson är inkompetent och att han kväver svensk fotboll. Men
det är ju felaktigt.
Ja,
såklart.
Då spelar det ingen roll hur god intention Zlatan har med sin frustration.
Men för att sätta lite punkt kring det, så är det inget PR-maskineri. Det är ingen bit Zlatan som inte har fått ett samtal av Janne Andersson, som vissa vill mena på att han inte är välkommen i landslaget. Om Zlatan vill starta mot Portugal imorgon, då gör han det.
Ja, det gör han.
Det så gör är han. Det. Ja. Han lyfter luren och säger: Janne, jag ber om ursäkt för allting som har varit. Jag vill spela mot Portugal. Då står han där. Så är det.
Mm. Ja, nej, absolut. Och
så det handlar inte om någon bitterhet. Det handlar inte om någon PR-maskineri.
Och det hoppas jag inte att du har liksom hört mig säga
nej.
Att det är.
Jag tänker på hela debatten som just nu brinner.
Ja, bra. Då är vi synkade än en gång. Toto Balotto är väldigt stolta och glada över att Kia sponsrar oss. Inte bara för att Kia sannoliken jobbar för en mer hållbar framtid i och med sina laddhybridbilar, utan kanske främst för att de tillsammans med Kosovare Aslani har tagit fram Aslani-kontraktet. Ett kontrakt med syfte att alla barn i Sverige ska få spela fotboll på lika villkor. Och vi kan väl stämma upp i kör här, Thomas, och pusha alla svenska föreningar att skriva under det här kontraktet på kia.com.
Ja, då är det många som kanske tänker att vadå jag? Vad kan jag göra? Jag är bara förälder i en förening eller själv verksam, men jag kan inte påverka styrelse eller så. Jo, det kan man faktiskt göra. Du nämnde hemsidan kia.com. Man kan gå in där och sen så kan man väldigt enkelt via ett formulär tipsa sin förening om att skriva på Aslani-kontraktet. Så att alla kan göra någonting, och är det någonting man vill så är det ju att barnen ska få spela fotboll på lika villkor. Så det här är faktiskt en dundergrej och någonting som vi tycker att alla föreningar bör skriva på. Det är alldeles för få som har gjort det än så länge. Vi vill ha liksom en massiv jävla flod av föreningar som kommer in och skriver på. Så tipsa din förening. Är du i en styrelse? Är du högt uppsatt i en klubb? Ja, men se till att lösa det då på nästa styrelsemöte. Eller kanske bara behövs ett samtal ihop med kollegorna.
Ja, men precis. Återigen, Toto Balotto är väldigt glada för att Kia verkar för en hållbar framtid, både vad gäller bilar men framför allt fotbollen för våra barn. Stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack Kia, och big up Aslani för det du gör för fotbollen.
Bottnar du i big up?
Nej, jag tror inte det.
Med det sagt, stänger vi, eller vad händer nu, tror du?
Ja, nej, men en sak som han hamnar i skymundan, som jag gärna hade pratat om, som vi bara kan ta upp kort, det är ju Pontus Janssons fina insats mot världsmästarnationen.
Pratade vi om?
Nej, men efter den här matchen, man hade analyserat den normalt, om det inte hade varit en Dejan Kulusevski-diskussion, så hade det varit en av de positiva delarna som vi hade tagit med oss in till matchen mot Portugal. Det andra är ju en hypotetisk skadefri Alexander Isak i matchen mot Frankrike, som hade blivit petat av Marcus Berg, och det hade varit Quaison och Marcus Berg. Hur hade eftersnacket varit då? Nu rapporteras det om en frisk Alexander Isak, kanske inte frisk nog att starta, vilket gör det enkelt enkelt för Janne att kasta in 25 minuter. Ah, han var inte riktigt redo. Alexander Isak säger, ah, men 25 minuter var ganska lagom. Bra, vi slipper det här nu. Men vi kommer komma till en till nästa Nations League-samling med en konkurrenssituation i anfallet som innehåller tre spelare framförallt. Vilket är Alexander Isak, Marcus Berg och Quaison. Quaison känns som den perfekta andre gubben bredvid en Isak, bredvid en Marcus Berg, eller hur?
Mm.
Ja. Och vi har Dejan Kulusevski kvar. Är det en konkurrenssituation när vi går in i nästa samling till exempel? Ja, men då har vi två sådana att prata om. Och jag tror inte Marcus Berg kommer flyttas på så jävla enkelt från en start.
Jag tror att den där Norge-matchen på Friends, när Janne faller för trycket, det gjorde han väl ändå.
Populistiska valet att spela Alexander Isak på start.
Jag hade lite Hamrén-vibbar över då valet att bänka Marcus Berg. För det var inte Färöarna eller Malta vi skulle möta, det var Lasse Lagerbäcks Norge. Ändå så kvistas Marcus Berg, Alexander Isak och Robin Quaison bildar anfallspar. Och det var ju anfallsmässigt den svagaste matchen Sverige gjorde under hela kvalet. Den levde ju med sen i och med det att Marcus Berg inte sattes på bänken en enda gång. Och jag tror att den Norge-matchen kommer prägla Sveriges startelva till den dagen Marcus Berg lägger av.
Och diskussionen om Dejan till höger eller Alexander Isak eller Marcus Berg kommer prägla svensk landslagsfotbollsdiskussion under i alla fall det kommande året och inför EM 2021.
Mm.
Så att det är inte sista gången som diskussionen blossar upp så som ni gör nu. Mycket kan hända. Mycket kan sägas också av spelarna. Vi får se, kanske blir lite locket på framöver efter det som hände med Dejan. Men ändå. Så, och så har vi Zlatan hela tiden i någon slags egen ringhörna mot Janne. Så ja, vi får väl se. Janne är ju redan trött på det. Han gjorde en jättebra presskonferens, men det var ju liksom sorgligt, tyckte han, att behöva sitta där och svara på frågor om rasism återigen.
Ja.
Det känns ju ovärdigt. Ja, men helt
och det tror inte jag Zlatan tänker på heller. Att så här, nu säger jag det igen. Jag tror att det Zlatan brinner för och det Zlatan menar och det Zlatan vill åt, det är någonting jag hoppas alla i svensk fotboll ställer sig bakom och vill få bort, nämligen en strukturell rasism.
Mm.
Men när det är såna här punktinsatser så korta, så vaga, men ändå så oerhört slagkraftiga för att det är Zlatan som delar ut dem, så hamnar Janne i en sån jävla risig situation. Kulusevski hamnar inte heller i någon speciellt rolig situation. Sebastian Larsson, halvsval position och hamnar i också, du vet, så här.
Jag
tycker liksom synd om alla.
Efter hans intervju, under det segmentet i alla fall, med Expressen där, då hade ju geniet tryckt på förtalknappen. Och han hade även tryckt på förtal.
Du pratar om Fredrik Söderholm som gör Gott snack morgonradio, ja. Där det finns då en liten bumper som är förtal. Ja. Som
man finns en knapp att trycka på när man snuddar på förtal.
Ja. Lyssna på Gott snack, hörni. Stötta deras Patreon. Det är oerhört bra morgonradio som görs.
Ja, jag ska vara med där om någon vecka igen tydligen. Det är bara en, de hade ställt frågan vilka gäster vill ni ha på deras Instagram. Det var ju inte så att Thomas Wilbacher liksom fanns i det kommentatorsfältet, men Jesper vill ha med mig. Så att, det är inte så att folket skriker efter att ha med mig i Gott snack, men Jesper vill ha med mig där. Så att jag ska göra en liten förmodligen ganska alltså svag comeback.
En fast panelmedlem för de som inte förstår.
Han är väl Gott snack.
Jag tycker så här, Jesper är ju fantastisk att lyssna på så länge det inte handlar om sport. Då blir han för dålig.
Det blir väl alla han blir
framförallt, så blir han någon annan än den otroligt roliga vassa, underfundiga talare och frågare han är i alla andra ämnen.
Jag tror att alla som inte jobbar med sport, som sitter som du och jag, åsikter kring fotboll hela tiden, känner att man måste ha 100% rätt hela tiden. Det var ju till och med så Filip Hammar kom in här i studion och liksom bad om ursäkt för att kanske inte ha koll på allting. Man behöver inte ha koll på allting, du kan fortfarande ha åsikter. Prata normalt om fotbollen som du gör normalt.
Det var starkt när Filip Hammar sa att Pep Guardiola är en dum människa.
Ja.
Har man inte fattat att Pep Guardiola är en dum människa, då är man dum i huvudet själv.
Jag hatsåg hela den här dokumentärserien om Pep Guardiola och Manchester City som ligger på apropå någon som skulle bli synad i alla all mot alla. Apropå någon som skulle bli synad i alla mot alla, så är det ju Pep Guardiola. Har någon, om man lyssnar på honom, man sitter och lyssnar på, det är skit som kommer ur hans mun. Han är ju dum. Det är en dum människa.
Härlig frisk åsikt.
Ja, får man säga. Vart var vi någonstans?
Vi skulle gå från det svenska
landslaget. Du pratade förtal.
Ja, exakt. Nej, men jag ville bara säga det. Det är en gråzon han är inne på här, kan jag ändå tycka, Zlatan.
Nej, och sen så undrar jag undrar också hur Zlatans liksom skyddslingar, som jag kan tänka mig är väldigt mycket, det är Gudetti, det är Quaison, det är Isak, det är Kulusevski, alltså den yngre generationen som har vuxit upp med Zlatan som den största av dem alla, känner de någon slags ansvar gentemot Zlatan, tror du, att ta hans parti? För man hör ju ingen gå ut och kritisera Zlatan.
Nej, men jag tror nog att...
Lustig var väl den enda som snackade för ett år sedan och sa, jag tycker synd om Janne.
Ja, Albin Ekdal pratade ju om Zlatan i sitt vad är det?
Sommarprat
är det man har. Och det var ju mer back in the days, hur stämningen var i landslaget och sådär. Och det har ju dessutom, blev han ju dessutom också uttryckt, eller citat från det sommarpratet blev liksom uttryckt ur sitt sammanhang.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte att de blev det. Däremot så tycker jag att folk missuppfattade vad han sa.
Okej, okay. Snarare det då.
Han sa taktiken att ge alla bollar och allt ansvar till Zlatan och så kan vi andra 10 gå och gömma oss. Den taktiken funkar inte. Nej. Det var ju vad han sa. Ja. Och så var det ju.
Och så var det ju. Det visste vi ju där och då också.
Vem tycker att det såg bra ut i landslaget sista 3-4 åren med Zlatan och Hamrén?
Ja. Sämst bevarade hemligheten av alla. Liksom. Alla bollar på Zlatan. Ja. Enkelt.
Det var bara kolla hur det gick. Mm. Vi gick till ett mästerskap efter 2012. Och i det mästerskapet var vi ute och fick knappt iväg ett skott på mål.
Nej.
Det var det som hände. Ja. Så att, alltså, jag förstår inte hur, alltså, det Albin sa, det var ingenting mot Zlatan.
Det jag skulle säga är att jag tror att den allmänna jargongen i landslaget är att man står bakom varandra.
Ja.
Man står inte bakom Zlatan eller så här, den allmänna jargongen i landslaget, det folk gör, det är just att bakom Janne Andersson.
Men tycker du att de har gjort det? Eller har jag missat? Alltså...
Ja, men jag tror de gör det internt i gruppen, men som du säger så kanske man... Ja, men jag tycker att man ändå har varit ute och försvarat honom. Och jag tror man kommer göra det inför Portugal-matchen.
För jag kan
också
tänka mig att, spelare som får frågor idag, efter träningen idag, de kommer få frågan, okej, okay, Zlatan menar på att förbundskapten Jan Andersson är en inkompetent person som kväver svensk fotboll. Vad säger du om det? Mm. Den frågan ska bli jävligt intressant att höra spelarna svara på.
Jag är övertygad om att spelarna kommer stå bakom Jan Andersson. Jag är 100% övertygad.
Inte så, vi är fan inte synkade idag. Nej. Jag är inte så övertygad om att Dejan Kulusevski skulle yppa ett enda kritiskt ord gentemot Zlatan.
100% att man istället då lite smart ställer sig bakom Jan Andersson.
Mm.
Och hans beslut.
Ja.
Och det kommer Dejan också göra. Det här.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är solklart att man kommer göra det.
Ja, det är solklart.
Spelarna älskar Janne. Han är kingen, säger de ju.
Ja, absolut. Men kommer någon kritisera Zlatan?
Jag tror man kommer passa på den, faktiskt.
Ja.
Alltså man kommer skippa kritisera Zlatan genom att stå bakom Janne Andersson. Ja. Det är det som kommer hända.
Okay. Finns ju Robin Olsen-vägen att gå också.
Ja.
Silencio.
Passera. Mixad zon.
Stampa.
Från ingenstans också. Det var ingen som så här drog och yeah, Robin, kom hit! Men han bara passerade det. Ja.
Okej, okay. Med det då så släpper vi Kulusevski Gate. Vad tror du om Portugal-matchen? Alltså, vad förväntar du dig? Det såg ju ut att vara ett Portugal i ryska harmoni som alltså körde över Kroatien med 4-1. Hade kunnat varit, kanske inte det dubbla, men 6-1 hade ju inte varit konstigt.
Nej, det hade definitivt inte varit konstigt.
Och det var alltså, utan Portugal. Ronaldo.
Man har ju pratat väldigt mycket om det belgiska fotbollsfenomenet, det spanska fotbollsfenomenet, tidigare det holländska fotbollsfenomenet. Jag tror vi är inne i en period, vi har varit inne i en period och vi kommer vara inne i en period där vi pratar en hel del om det portugisiska fotbollsfenomenet. Vad gör de egentligen i sina akademier? Vad har de i tuttarna, mammorna? Vad ammar de sina barn med för de blir så jävla bra fotbollsspelare? Jag såg någon 18-åring nu som gick till Premier League. Vilken jävla klubb det var, kommer jag inte ihåg för det var precis innan. Jag tror det var Everton. Kan det ha varit det?
Ja, absolut.
Ja, någon Silva-gubbe typ som gick dit för en jävla massa pengar. Ja. Alltså det föds nya portugiser och som ser så jävla bra ut också hela tiden. Och därför tror jag att det kommer bli åka av. Vart spelar vi? Spelar på Dalos eller?
Nej, Friends.
Ja, det är Friends igen. Fan, jag har helt missat det. Och det svenska landslaget fortsätter att vara isolerade på våning 7. Och där på våning 7, där står man bakom Janne. Mm. Du vet, det blir den här intim, det blir ännu intimare än vad det brukar bli. När man liksom umgås hela tiden på ett och samma våningplan. Du kan ju tänka dig själv, det är som ett Big Brother där uppe. Och då vill det till att man står bakom varandra. Jag tror snarare att man känner en irritation mot dels debatten som har blivit, diskussionen som har blivit. Jag tror man känner en irritation till viss del mot journalist
korven.
Ja. Exakt. <Kom. laughs>
Journalistkorven.
Alltså journalist, man känner en stor irritation mot journalisterna. Mm.
Vi kanske bara ska etablera det.
Man känner viss och säga man känner stor irritation mot journalistkorven. Och man sluter verkligen bakom Janne genom en klapp på rumpan och kramar om honom och alla är synkade i det.
Det var väl Lund och Ekvall efter Peter Wennman som körde liksom vi i presspacket. Ja. Alltså att man buntade ihop alla till presspacket.
Nu gör vi om det.
Nu alltså, det nya presspacket, det är journalistkorven.
Exakt.
Journalistkorven, ja.
Och journalistkorven kommer nog också då, om jag får sia lite, få en del sura miner, ganska korta svar kommande dagar. Det är jag ganska övertygad om. Sen så ser jag fram emot en presskonferens tillsammans med Janne Andersson av Dejan Kulusevski. Eller i alla fall se fram emot att se honom prata, för jag tror han kommer säga bra grejer där. Och vi kommer lägga...
Bra grejer. Nej, det där var inte bra. Där tappade jag min inre
Janne.
Det
var bättre
Andersson.
Innan.
Jag hade den, men jag tappade.
Vårt filt över det här. Vi kommer förhoppningsvis liksom gå samlade, enade som vi har varit under Janne Andersson efter den här landslagssamlingen. Jag tror det.
Sker det inte imorgon mot Sverige så kommer det givetvis ske under hösten, men jag tycker inte att det nog går att understrykas hur mäktigt det är att Cristiano Ronaldo nu ska upp på 100 landslagsmål. Alltså det är, hur man än vrider och vänder på saker och ting, ytterst få spelare som har gjort 100 landslagsmål.
Japp.
Det är så jävla mäktig milstolpe tycker jag.
Ja, i modern tid dessutom. Och han har burit sitt jävla landslag fram till ett mästerskapsguld. Det är få spelare som har gjort det. Mm. Du, ikväll, redan ikväll, ni som har lyssnat på det här på måndagen. Det är många som lyssnar på tisdagen också. Men ni som lyssnar på måndagen. Bosnien mot Polen. Och hör för fan på det här. Holland mot Italien. Jag såg både Italien och jag såg Hollands matcher senast. Holland mötte Polen. Otroligt jävla bra de är, Holland, just nu. Alltså, nu vann de bara med 1-0, så det var inga stora siffror. Det var ingen som höjde på ögonbrynen. Det var säkert inte många som såg den matchen. Men alltså, har ni ingenting att göra ikväll, slå på C-more, kolla på Holland mot Italien. Och sen så har ni då på second screen Bosnien mot Polen. Det är jävla matcher, Gusten.
Men Italiens tuppkamp fick en liten törn mot Bosnien.
Ja, det blev 1-1. Vad ska jag säga? Alltså, det
jo,
är ju...
men det har ju varit en segermaskin. De har väl bara vinster de senaste 2 åren. Och Mancinis ungtuppar som bara forsar fram och flyger fram. Bosnien, inte ett lag som... pikar och är på
det är
väg
ett lag
in
som Italien normalt sett vinner över, absolut. Men det är väl ett litet hack då på vägen mot ett riktigt bra EM som jag tror Italien kommer göra. Sen är det ju ett landslag utan några världsstjärnor. Det ska också sägas. Alltså många av dem, kolla på Holland. Alltså de har spelat i de största europeiska klubbarna.
Men det har väl ändå, alltså Italien har väl...
Ja, men de har dem i Italien.
Jo, absolut. Men Serie A är inte er i divise.
Det är det kanske inte, men de har Federico Chiesa i Fiorentina från start.
Pissfio
liksom. Kom igen.
Det är Belotti all over again där, eller?
Belotti i Torino startade.
Jo, jag vet. Jag menar bara, alltså, precis som att Cairo i Torino väntade för länge med att sälja Belotti. Den där miljarden från Chelsea, den finns ju inte på bordet längre.
Såklart den inte finns.
Och vad gäller Federico Chiesa undrar jag. För att alltså, när Rocco Commisso kom in förra sommaren, det var väl nästan hans liksom Make America Great Again, eller alltså hans paroll.
Make Fio Great Again.
Hans paroll var Make Fio Great Again. Make Fio Great Again. Och Chiesa ska ingenstans.
Ja, exakt. Ja.
Men kan han ens gå någonstans nu?
Ja, absolut. Det är fortfarande...
För det alltså,
men det är Juventus, Inter och Milan. De randiga solklubbarna.
Vem ska Juventus inte ta?
Jo, men de är med och rycker i alla. Alltså, lite som Bayern München. Det är klart att de måste vara med på de stora stjärnorna i Italien.
Okej, okay, så att, de har det ju... är inte Belotti än.
Nej.
Kring Chiesa.
Nej. Och sen är han betydligt yngre också. Så att man kommer nog göra allt, men man kommer få svårt att behålla honom. Ja. Poängen var i alla fall liksom att Biragi, vänsterbacken, är ingen Roberto Carlos. Det finns spelare i det här landslaget. Det är inte ett så liksom stjärnfyllt landslag som många av de andra stora klassiska landslagen. Däremot spelar man jävligt bra fotboll. Därför är Holland, Italien på C-more ikväll en jättebra match. Skaffa C-more om ni inte har det. Se till och se den matchen. Så ska vi snacka om den i vårt andra avsnitt den här veckan.
Det ska vi. Jag vill dock bara...
Då ska vi tjej ha med oraklet.
Just det.
Ja, men nu har jag lovat en passage från Holland och Italien. Så ja. Då blir det en sån inledningen av det avsnittet. Ja.
Nej, men jag vill bara, alltså, du får ju, tycker jag, Holland att låta som att det är Real Madrid och det är
tycker de
PSG
är så bra,
på varenda
alltså.
Position.
Nej, det är okej då, det är det inte.
Alltså,
men de har Van Dijk.
De har De Jong.
De har den andra De Jong, höll jag på att säga. Han kom in i den här matchen. Jag älskar honom för övrigt.
Luke.
En riktig bombe.
Nej, men jag menar bara att alltså, så här, med Quincy Promes, du har Hatteboer och Deron från Atalanta. Otroligt bra spelare.
Okay.
Men med Depay, Bergwijn,
det blir en snabb pudel.
Veltman.
Det blir en snabb pudel på det. Men de spelar en jävla fotboll. Det är kanske det då som gör att jag går igång på detta Holland.
Ja. Men hörni, gör som Thomas uppmanade er. Skaffa ett C More abonnemang så missar ni ingenting av Nations League här som rullar på måndag och tisdag.
Och om bara ett par veckor ser jag och La Liga som rullar igång. Jag har sett att de har börjat göra reklam.
Så
att,
är det.
Inte långt borta. Premier League i helgen, Gusten. Mm. Då blir det en jäkla massa Betsson-spel.
Det blir det. Vi kommer sätta tänderna i den stundande Premier League-säsongen tillsammans med Oraklet på onsdag. Det kommer således under veckan presenteras långtidsspel på varje lag borta hos våra vänner på Betsson. Så att håll era ögon, håll era öron öppna i våra och deras sociala mediekanaler så missar ni ingenting där.
Och så blir det en härlig premiärtrippel också till helgen. Så det är väldigt mycket borta hos Betsson. Tänk på att du ska vara 18 år fylld om du ska spela, och stödlinjen.se finns, Gusten, om man har problem.
Så är det. Mm. Vi kan väl bara kort avsluta med att man fick rätt vad gäller Messi.
Ja, som du fick rätt. Jag var inne på att han skulle lämna. Du var väldigt tydlig. Du pratade i 1-10 termer, även om du inte sa 1-10. Så var ditt sätt att argumentera på att han blir kvar. Mm. Det är klart. Och nu har man rökt lite fredspipa. Han kommer spela klart sitt år i Barcelona. Det finns väldigt mycket att säga om det också. Och för nu i alla fall så ser man kanske till och med ett karriärsavslut för Messi i Barca.
Ja, nej, men
nästa år får han lämna.
Jag har aldrig tvivlat.
Du har aldrig tvivlat. Det blir ett år av spekulationer såklart om vad som ska hända. Det återkommer vi till. Jag lägger upp en snus, Gusten, och tycker att det är skönt att att Messi-gate är över. Jag ser fram emot att följa Kolosevski-gate, det som är. Och det som eventuellt kan spilla över på lite Isak-gate också. Och det ska bli kul att se Sverige mot Portugal.
Tack till alla också som har hört av sig med glada tillrop angående vårt avsnitt med Kjelle Jonevret i torsdags. eftersom vi tryckte ut det gästavsnittet då, så hann vi inte ta ner att Blåvitt faktiskt agerade och Poyar Asbaghi fick lämna uppdraget.
På tal om att vara klarsynta, Gustav.
Ja. Ja.
Fan, glasklart i den här studion just nu.
Ja, den situationen läste vi. Det som dock var extremt anmärkningsvärt, det var ju att Poyar Asbaghi alltså entledigas utan sportchef Kenneth Anderssons godtyckande. Så om inte jag har uppfattat den här situationen helt fel, så liksom tackar väl kneten för sig också i protest.
Jo, men sen så nu är han ju intagen igen i någon ny roll. Som Pontus Farnerud har blivit sportchef och kneten har också kommit in i organisationen i någon ny roll. Aha. Så som jag har förstått det. Så han är kvar i IFK Göteborg.
Okej, okay. Men för jag, alltså jag läste bara Vulkans rapporter om att det här är ett styrelsebeslut. Mm. Och det måste jag säga, Blåvitt är ute på jävligt hal is i det här tabelläget. Om styrelsen ska börja köra över den sportsliga ledningen som sitter på den fotbollsmässiga kompetensen i såna här tunga frågor. Mm. Det är inte rätt väg att gå.
Jag håller med dig där, Gusten. Där är vi synkade. Det är skönt att avsluta Toto Balotto i synk. Vi tipsade Kjell Jonevret om att gå in på randstad.se för att söka nytt jobb. Han och Poja i en västsvensk, östsvensk rumba dansar de runt på randstad.se.
En CV-registrerande rumba.
En CV-registrerande västsvensk, östsvensk rumba med de härliga gubbarna Poja. Poja kommer säkert hitta nytt jobb snart. Och Kjell Jonevret som också kommer hitta nytt jobb alldeles strax. Tror du inte det, Gustav?
Jo, det tror jag. Ja. Jag tror också att Poja är väl östsvensk. Han med? Han är från Uppsala.
Jo, men nu har han varit i Västsverige. Därför får han symbolisera den västra delen av det här landet.
Jag köper det.
Ja.
Hörrni, superproducent Kim Wirsén rullar igång Bob Marleys Kaja. Vi hoppas på ytterligare en fin insats från Janne Anderssons mannar imorgon mot Portugal. Se matchen på Simor. Vi hörs om några dagar igen tillsammans med Jesper Oraklet Hoffman. Det ska bli kul.
Och bara för att någon inte ska missförstå, vi står alltid bakom gul och gulo. Så är det, eller hur, Gustav?
Det tror jag ingen har missuppfattat.
Okej, okay, ja. Ciao tutti.
Ciao tutti. Above the falling rain, I feel so good.